Nu har vi hört om hur vi väntar, hur vi ber, hur vi orkar med i den tid vi lever, i väntan på det vi hoppas, det vi tror på, det vi ber om. Och det är det vi ska prata om idag, hur vi står ut, vilken inställning vi ska ha i det vi går igenom. Vilken inställning vi har till det liv vi har fått. Med allt det som möter oss av sjukdom, sorg, men också av glädjeämnen. När vi går igenom svårigheter och inte får ut vår rätt som änkan i liknelsen. Hur vi då kan känna oss trygga ändå. Trygga och lugna ändå. Och hur vi mitt i det även kan känna salighet och glädje. Det är vad dagens predikan handlar om. Jag tänkte börja med att läsa ett lite annorlunda ord som Jesus säger. Jag ska hämta det från Lukas 11:27. Då Jesus hade sagt detta, ropade en kvinna i folkhavet: saligt är moderliv som har burit dig och det bröst som du har diat. Han sa det: säg hellre, saliga är det som lyssnar till Guds ord och bevarar det. Det var en kvinna. Hon såg vilken man Jesus var. Och hon ville uttrycka det genom att säga: lycklig är din mamma som har fått en så ordentlig och riktigt bra son. Men Jesus, han utvidgade till att gälla fler än bara sin mamma. Det gäller alla som lyssnar till Guds ord och bevarar det. Och det är det jag hoppas att vi alla ska få göra idag. Inte bevara mina ord, men Guds ord. Det är de vi ska lyssna till och bevara i vårt hjärta. För där i finns det salighet, finns det lycka. Låt oss be först. Tack Herre för att du är stor och du är god. Tack för att du har allting i din hand. Herre, hjälp oss nu att ta tillvara ditt ord, bevara det i våra hjärtan. Öppna upp oss för ditt ord och verka genom din heliga ande i våra hjärtans djup. Amen. Dagens vers är hämtad ifrån Matteus 5:5. Jag fortsätter att predika ifrån saligprisningarna. Saliga är de ödmjuka. De ska ärva jorden. Än en gång så ska vi försöka förklara lite vad saligheten handlar om. Lyckan som vi kan få del av och som vi har i Gud och Jesus. Det är de som sagt, den är kopplad till Jesus och Gud. Som vi läste om i versen, att de som lyssnar på Guds ord och bevarar det, de är saliga. Men det stannar inte där. Det fortsätter. Vi kan läsa ifrån Johannes 13. När han nu hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bords igen, sade han till dem: förstår ni vad jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre, och det är med rätta. Det är jag. Om nu jag, er herre och mästare, har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort mot er. Amen, amen, säger tjänaren är inte för mer än sin herre, och budbäraren är inte för mer än den som har sänt dem. När ni vet detta, saliga är ni om ni också gör det. Man kan alltså vara salig både i kunskap och i vetskap, men också i sina gärningar, i det man gör, kan man finna lycka och salighet. Saligheten och lyckan vi har, den är framförallt kopplad till vår relation till Gud, som sagt, och till vår förtröstan. Så som psalmisten uttrycker det i psalm 40. Salig är den man som sätter sin förtröstan på Herren, till Herren, och inte vänder sig till det stolta, det som viker av till lönngudar. Alltså, vår förtröstan på Gud, där i har vi vår salighet. Den som förtröstar på honom kan vara lycklig, kan vara salig. Och den saligheten som finns i förtröstan på Gud, den går så långt så att när vi, eller när de kristna som går igenom den yttersta tiden, utsätts för de största prov som någonsin har mött mänskligheten, så kommer de fortfarande att kunna finna glädje och salighet. Vi läser om det i Uppenbarelseboken 14, 12 och 13. Det talas här om den sista tiden, om de utmaningar som de kristna behöver gå igenom. Och det står så här: i detta visar sig det heligas uthållighet, att jag håller fast vid Guds bud och tror på Jesus. Och jag hörde en röst från himlen säga: skriv, saliga är de döda som här efter dör i Herren. Ja, säger anden, de ska vila från sitt arbete, till deras gärningar följer den. Här finns alltså en salighet som går mycket djupare än känslor. En salighet som, och glädje som de som går igenom detta kan uppleva, till och med när de möter döden kan de känna en lycka i Gud. Det är den salighet som vi kan få och ha i Jesus. Och vad är det då vi har dig? Jo, vi ser framåt. Vi har ett hopp. I Titusbrevet så läser vi om detta hopp. Titus 11. Till den Gud som har uppenbarat sig till frälsning för alla människor, den som fostrar er att säga nej till Gud till ogudaktighet och världsliga begär, och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, medan vi väntar på det saliga hoppet att vår Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Det är det hoppet vi sätter till Gud, till Jesus, att vi väntar på att han kommer tillbaka. Och där i finns det salighet, vad som än händer oss här i livet. I den här versen så är det de ödmjuka som är de saliga. De mjuka. Ödmjukhet är ett svårt ord. Det är lätt att man missar betydelsen av den. Det handlar om att vara saktmodig. Det är ett gammalt ord som är väldigt svårt att greppa. Att vara mild, tålmodig, långmodig, vänlig. Att tålmodigt utstå motstånd och lidanden. Att kunna lämna hämnden till Gud. På engelska kan man säga det som mildness eller gentleness of spirit, meekness eller humble. Det handlar om att vara ödmjuk. Och där har vi vår bästa källa till att förstå vad det innebär i Jesus. Han som var den perfekta människan och förebilden för oss alla kristna. För han var ödmjuk. Han var mild. Jag läser ifrån Matteus 11. Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, till jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Till mitt ok är milt och min börda är lätt. Jesus är saktmodig och mild. Han är ödmjuk. Det är han som är källan till det. Och om vi ska lära oss att förstå, så behöver vi se på hans liv. Vad han gjorde, hur han levde, för att kunna finna hur vi ska leva våra liv som kristna. Ett exempel på hur han gjorde när han kom som kung, det finner vi i Matteus 21. Där står det profetians ord som han uppfyller. Så, säg till dotter Sion, se din kung kommer till dig, ödmjuk, ridande på en åsna. Ett åsneföl, en arbetsåsnas föl. Och det symboliserar lite hur Jesus lever hela sitt liv och sin kallelse. Han tar inte plats. Han får den. Han kommer inte fram som kungen. Han är en kung, men han kommer inte som en kung. Han kommer som en tjänare. För att tjäna och betjäna oss alla. Hela hans liv är genomsyrat av ödmjukheten. Att han överlämnar sin sak i Guds händer. Om i Jesu liv ser vi att ödmjukhet eller saktmod inte är en fråga om apati eller lathet eller overksamhet. För Jesus, han gör mycket. Han går ut, han möter människorna. Men kanske inför de saker han möter som är svårt, även där är han inte overksam. Han vänder sig till Gud. Och i den sista, i ett semane, så ser vi hans äkta prov på ödmjukhet och saktmod. Han vänder sig till Gud och säger: om det finns en annan väg, så ta den med mig. Gå, då går vi den. Men inte som du, jag vill, utan som du vill, Gud. Han böjer sig under Gud och går igenom det som Gud har kallat honom till, även om det innebär döden. Han är ett exempel att följa. Att ödmjukt kunna vända sig till Gud. Att vi ber av hela våra hjärtan. Men när Gud leder oss igenom lidande, problem och allt annat som livet kan ha, att vi då kan ta emot det. Ta emot den lott vi har fått. Om den lotten innebär sjukdom eller problem, att vi kan ta den lotten. Inte som att vi slutar att be, för att vi vet att Gud hör våra böner och han kommer snart att svara. Men fram tills dess så behöver vi ha en mjuk och ödmjuk inställning i väntan på det svar vi vet ska komma. Redan nu eller i evigheten. Vi kommer få svar. Om vi då försöker förstå mer vad det handlar om, så kan vi läsa i Titusbrevet igen. Titus 3, 1-7. Påminn dem om att de ska underordna sig och lyda myndigheter och makthavare. Och vara beredda att göra allt som är gott. Att inte förolämpa någon, utan att hålla fred och vara tillmötesgående och visa vänlighet mot alla människor. Vi var själva en gång oförnuftiga, olydiga, vilsegångna. Vi var slaver under många slags begär och lustar. Vi levde i ondska och avund. Vi var avskyvärda och hatade andra. Men när Gud, vår frälsares godhet och kärlek till människorna, uppenbarades, frälste han oss. Inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av den barmhärtighet genom ett bad till nyfödelse och förnyelse i den helgande, som har rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår frälsare. Detta skedde för att vi skulle stå rättfärdiga genom hans nåd och, som vårt hopp är, bli arvingar till det eviga livet. Vi ser här ett uttryck på ödmjukhet och saktmod i att underordna sig myndigheter och makthavare. Att vara beredda att göra det som är gott, även när vi är underlägsna. Att hålla sig väl. Att visa vänlighet mot alla människor. Att vara mild. Men det handlar också om självinsikt. Att se vad vi hade varit utan Gud. Se vad vi kommer ifrån. Eller vad vi hade varit utan Gud. För att vi ska förstå och ha en ödmjuk inställning till de människor som inte ännu känner Gud och lever i synd. Att hade det inte varit för Guds skull så hade även vi varit en av dem. Men även ha en rätt inställning till den nåd vi har fått. Att både se vad vi hade varit utan Gud, men också se vad vi är genom hans nåd. Vi behöver en självinsikt på både det som är svårt och det som är bra i våra liv. Det är en del av ödmjukheten. Vi går vidare till Jakobsbrevet där vi läser mer av vad det innebär att vara ödmjuk. Detta vet ni, mina älskade bröder. En människa ska vara snar att höra och sen att tala och sen till vrede. Till en människa, en mans vrede, åstadkommer inte det som är rätt inför Gud. Lägg därför bort all orenhet och all ondska och ta ödmjukt emot ordet som är implanterat i er och har makt att frälsa era själar. Ödmjukhet handlar om att höra, att lyssna, men även vara sen att vänta med att tala och kanske framförallt vara sen till vrede och inte försöka inte brusa upp på ett felaktigt sätt. Ibland behöver man bli vred, och det visar även Jesus på. Han ger uttryck för ilska och vrede när folk förstör Guds helighet. Det handlar om att ta emot. I det här fallet var det ödmjukt att ta emot ordet. Men det handlar också om att ta emot livet för vad det är. Inte som att vi ska sluta be, för be ska vi göra. Och det vill även Gud att vi gör. Jag går vidare till kapitel 3 i Jakobsbrevet. Är någon bland er vis och förståndig, ska han visa sina gärningar genom ett klokt och vänligt uppträdande. Men bär ni på bitter avund och stridslystnad i era hjärtan, ska ni inte skryta och tala emot sanningen. Det handlar om att visa sina gärningar, vara verksam, men göra det i vänlighet. Inte göra det självgott eller med stridslyssnad och skryt. Att verka milt och ödmjukt. För det finns fel sätt att göra rätt på. Det finns ett fel sätt att göra rätt på, men det finns också ett rätt sätt att förhålla sig när man gjort fel. Vi kan förhålla oss till både våra fel och det vi gör rätt utifrån ett ödmjuk inställning, där vi tackar Gud för kraften att göra och det vi ber om styrka när vi misslyckas och ber om förlåtelse. Var är man då ödmjuk? Jo, som vi läste i Matteus 11 om Jesus. Det handlar inte om något yttre, utan det handlar framförallt om något inre. Ta på er mitt ok och lära mig. Du är mild och ödmjuk i hjärtat. Det är i hjärtat vi är ödmjuka och milda. Jag går vidare till Petrusbrevet för att läsa därifrån också om var någonstans vi är ödmjuka och milda. I prydnad ska inte vara något yttre, konstfulla håruppsättningar, påhängda guldsmycken eller fina kläder, utan hjärtats dolda människa med den oförgängliga skönhet hos en mild och stilla ande. Detta är mycket dyrbart i Guds ögon. Det är alltså en mild och stilla ande. Vi kan ha den inställning i vårt hjärta, i vår ande, oavsett vad som möter oss. Det sitter kanske inte i händerna framförallt, utan i hjärtat. Även om det därifrån påverkar hela vårt liv. För det från hjärtat utgår livet. Ifrån min vilja, min inställning, mitt förhållningssätt till livet och världen. Därifrån utgår livet, och det är det som formar hur mitt liv ser ut, oavsett vad jag möter. Källan till den ödmjukheten, den finns hos Jesus. Vi kan lära av honom. Lära av honom och bli mer som honom, i gemenskapen med honom. Han är den som är vår föregångare, vår broder, han som är först och sist och allt. Och när vi drar oss närmare honom kan vi formas till att bli mer lika honom. Mildheten är också en av de frukter som den helige ande skapar i oss. Jag läser ifrån Galaterbrevet 5. Andens frukter däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Det som tillhör Jesus Kristus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Och vi har nu liv genom anden. Låt oss då följa anden. Låt oss inte söka tom ära, utan uppmuntra varandra. Inte utmana varandra och inte avundas varandra. Här har vi alltså källan. Det kommer i Gud, i Jesus Kristus och genom den helige andes verk i oss. När vi söker och följer anden, då formar han oss. Jag ska läsa ett exempel ifrån Saltaren 37. Vers 1-9. Det här är av David, som har en ödmjuk inställning i den här verserna. Av David: bli inte upprörd över det onda. Avundas inte dem som är orätt. Du snart klippte av liks gräs, och som gröna örter vissnar det. Förtrösta på Herren och gör det goda. Bli kvar i landet och sträva efter trofasthet. Ha din glädje i Herren. Han ska ge dig vad ditt hjärta begär. Överlämna din väg åt Herren. Förtrösta på honom. Han ska göra det. Han ska låta din rättfärdighet gå fram som ljuset. Din rätt som middagens sken. Var stilla inför Herren och vänta på honom. Gräm dig inte över den som har framgång, över den som gör upp onda planer. Avstå från vrede och låt förbittring fara. Gräm dig inte, det får bara ont med sig. Ty det onda ska utrotas, men det som väntar på Herren ska ärva landet. Den mjukhet och den ödmjukhet som det handlar om, en inställning där vi är mjuka och kan låta oss formas av krukmakaren som är Gud. En bild som används i gamla testamentet. Att vi är så mjuka så att vi låter de händelser som Gud låter ske i våra liv forma oss. Istället för att försöka forma verkligheten efter vår vilja. Att vi låter Gud forma oss genom den verklighet vi möter. Och det här ger oss också vetskapen om det som gör att vi kan orka med ett liv med både glädje och sorg. Det är vetskapen om att vi ska få ärva landet. Vi ska de som tar en lott nu, de kommer inte få en lott sen. Men den som låter sin lott i livet, är nöjd med det och förhåller sig till det, den kommer få sin lott längre fram. Så som det står: saliga är de ödmjuka, de ska ärva landet. Eller också översatt: de ska få sin lott. De ska få ta i besittning Det ska få som arvedel, som andel, som sin egen. Vi ska ärva. Och det är det som vår salighet ligger i det här fallet. Vi har blivit arvingar. Vi har blivit arvingar till de löften som gavs till Abraham. Vi läser i Galaterbrevet 3:29. Om ni nu tillhör honom, alltså Jesus, är ni Abrahams avkomlingar och arvingar efter löftet. Samma löften som Abraham har fått är vi också arvingar till. Men det stannar inte där, utan vi har genom vad Jesus har gjort på korset fått bli arvingar till Gud. Jag läser ifrån Romarbrevet 8:14-17. Till alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt ska leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande, i vilket vi ropar Abba, Fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men när vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom för att också bli förhärligare med honom. Vi har alltså genom vad Jesus har gjort på korset. Han har både, om man säger så här, om man pratar om testamenten som man kan ärva här på jorden, så upprättas ett testamente och sen dör personen och då får man del. Nu har Kristus redan dött och Gud har i honom upprättat det testamente som gäller oss. Och vi har fått del av det. Vi väntar på fullheten av det. Vi har ännu inte fått allt av det. Men vi kan glädja oss. Vi behöver inte sörja som när man sörjer över ett testamente nu. För då, om du får någonting, ärver nu, så är det har det inneburit att någon har dött. Jesus är redan dött, men han har också uppstått. Så alltså kan vi slipper sörja över döden. För han har redan både dött och uppstått för att vi ska kunna ärva och få del av allt det goda han har för oss. Först och främst han har gett oss sin heliga ande som en handpenning eller som en smakprov av allt det underbara vi kommer att få del av. Vi väntar på så mycket mer. Och där i har vi vår glädje. I Bibeln så talas det mycket om att ärva. Och vi ser att det handlar om att ärva evigt liv. I Matteus 19:29. Och var en som för mitt namns skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar, han kommer att få hundrafalt igen och ska ärva evigt liv. Det talas också om ett rike. Ett rike som ska tillfalla dem som hör Jesus till. I Matteus 25:34 så står det: då ska konungen säga till dem som står på hans högra sida: kom, ni min faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Och vi har även, som det står i Hebreerbrevet 1:14, fått ärva frälsning. Är det inte änglarna? Andar i helig tjänst, utsända för att tjäna dem som ska ärva frälsning. Vi får alltså, har alltså ett arv som väntar på oss. Och det gäller väldigt mycket. Det gäller hela världen, som det står i Romarbrevet. hoppas Guds ord uppmuntrar och styrker er. Och att mängden bibelord också gör det. 4:13 Romarbrevet. Det var inte genom lagen som Abraham och hans efterkommande fick löftet att ärva världen, utan genom den rättfärdighet som kommer av tro. Alltså, hela världen ska ärvas. För vi har också del i de löften som tillföll Abraham genom Jesus. På Jesus tid var det så tydligt att man väntade på frälsning. Och då tänkte man att Jesus, Messias, skulle komma som en kung och krossa romerska imperiet. Och då skulle de få ärva landet. Men Jesus, han kom inte som den kungen. Han kom som en lidande Messias, en ödmjuk tjänare. Och han säger, när folk tror och hoppas att han ska komma, säger han att det är inte de som krigar, de som strider, de som tar för sig som ska ärva, utan de ödmjuka, de som tåligt väntar, de som vänder sig till Gud i ödmjukhet, de som låter sig formas, de som inte låter livet bryta ner dem utan forma dem till att bli ännu mjukare inför Gud. De ska ärva. De ska ärva. Och vilket arv. Då var tron att det var landet eller jorden. Det var bara Israels land som de skulle få tillbaka. Men ju längre tiden har gått, ju mer har vi förstått att det handlar om. I Jesaja 11 så kan vi läsa av en del av vad det handlar om. Men ett skott ska skjuta upp ur Isais avhuggna stam. En telning från hans rötter ska bära frukt. Över honom ska Herrens ande vila. Ande med vishet och förstånd. Ande med råd och styrka. Ande med kunskap och fruktan för Gud. Han ska ha sin glädje i Herrens fruktan. Han ska inte döma efter vad ögonen ser. Eller utöva lag efter vad öronen hör. Utan med rättfärdighet ska han döma de fattiga. Med rättvisa ska han skaffa rätt åt de ödmjuka på jorden. Han ska slå jorden med sin munstav och med sina läppars andedräkt döda de ogudaktiga. Rättfärdighet ska vara bältet om hans midja, trofasthet bältet om hans höfter. Vargar ska bo tillsammans med lamm, leoparder ligga bland killingar, kalvar och unga lejon och gödboskap ska vara tillsammans, och en ung pojke ska valla dem. Kor och björnar ska stå och beta, och deras ungar ska ligga tillsammans, och lejon ska äta halm som oxar. Ett spädbarn ska leka vid huggormens håla, ett avant barn räcka ut handen mot giftormens öga. Ingen ska göra något ont eller förstöra något på mitt heliga berg, ty landet ska vara fullt av Herrens kunskap, liksom vattnet täcker haven. Gud kommer att gripa in och upprätta sitt rike. Han kommer till jorden. Och vår kallelse är att vänta ödmjukt på att han kommer. Och när vi utsätts för orättvisor, för prövningar, så kan vi veta att vi kan tåla det. För vi ska ärva allt. Och när det talas om domedagen, det låter så hemskt, men vi läser om att det är en upprättelse för de ödmjuka. Det är då orättvisorna ska skipas. Det är då Gud kommer och ställer allting till rätta. Till och med så långt så att djurriket slutar att vara funka som det gör. Det går så långt så att det berör till och med att lejonen börjar äta gräs istället för att äta djur. Då förstår vi hur långt friden sträcker sig, när den går så långt så att den inte bara stannar vid oss människor, utan det går ända in i djurriket. Och jag vill avsluta med att läsa från Uppenbarelseboken, slutet på hela Bibeln, där vi får läsa om en försmak på det vi ska ärva. Uppenbarelseboken 21. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Till den första himlen och den första jorden hade försvunnit. Och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. Och jag sade, och jag hörde en stark röst från tronen säga: se, nu står Guds tabernakel bland människorna. Och han ska bo hos dem, och det ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte mer finnas, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Till det som förr var är borta. Och han som satt på tronen sa: se, jag gör allting nytt. Och han sa det, skriv, till dessa ord är trovärdiga och sanna. Han sa det också till mig: det har skett. Jag är alfa, jag är A och O, begynnelse och änden. Åt den som törstar ska jag ge att dricka fritt och för intet ur källan med livets vatten. Den som segrar skall få detta i arv. Och jag skall vara hans Gud, och han skall vara min son. Saliga är de ödmjuka, de skall ärva jorden. Det är vårt hopp. Att Jesus ska komma tillbaka och upprätta sitt rike här på jorden. Ett rike som så förvandlar den verklighet vi känner, att allt kommer bli nytt, härligt och underbart. Och i väntan på det så vill Gud att vi vänder oss som änkan i liknelsen som Bo läste till honom. Att vi inte tar ut vår rätt, utan att vi vänder oss till honom ödmjukt och söker hans nåd. För han lyssnar på oss, och han kommer att ge oss bönesvar snart, som Bibeln säger. Hur snart det vet vi inte, men han kommer. Och det är vårt hopp. Där i kan vi känna glädje och lycka att Jesus kommer snart.